Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Sammans välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 82. Jag heter Maria Selander och med mig här i rutan och i etern har jag min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Hallå Maria!
Idag har vi jäkla massa grejer på agendan som vi får försöka raska på lite här i början. Huvudrubriken är ju panik på Pravda. Och det Pravda som då åsyftas, det är ju SR och SVT.
Mm. Jag frågade en mig närstående ung kvinna, hon frågade vad vi skulle ha för rubrik idag. Och när jag sa panik på Pravda så sa hon, Pravda, vad är det? Mm. Och för er då i den yngre generationen så var ju det alltså Sovjetunionens främsta propagandatidning. Och Pravda betyder sanningen.
Och man brukar ju ofta, det har ju blivit lite av ett öknamn i allmänhet som beskriver sån här regimmedia, propagandamedia. Aftonbladet drogs ju i många år med öknamnet Lilla Pravda till exempel. Igår så timade ju en partiledardebatt. Du var väldigt tapper och såg hela. Jag har fuskat lite och bara sett delar. Men vi är väl ganska överens om att Åkesson gick på knockout.
Mm, det gjorde han. Det var riktigt kul att se honom. Som i fornstora dagar nästan.
Faktiskt. Mm. Vi ska prata om dem en stund för det är intressant också. Inte bara hans attack som var som i fornstora dagar utan även en stor del av hans ordval känner jag igen från ett annat parti.
Mm. Kan det vara det som heter AFS?
Så är det. Och så har du lite skvaller från dina hemliga kvittrande fåglar inifrån Sveavägen 68.
Ja.
Ja, det ska bli spännande att höra. Det är ju alltid en massa intriger där på sossarnas partihögkvarter. Men du, först idag så ska vi då kommentera det faktum och se ett litet klipp från Bok- och mediemässan som nu äntligen har kommit ut på nätet.
Ja, det tog ju 2 veckor. Det var sagt att det skulle vara en vecka men det kom alltså först i lördags, 2 veckor efter att mässan ägde rum. Men det är väldigt många som har sett det redan. När jag tittade igår så tror jag det var totalt 25 000 på SwebTV och exakt 24 YouTube-kanaler. Och det blir säkert fler och det är ju 6 timmar långt. Men jag tror många hade det på och gick och du vet, donade lite hemma och lyssnade och tittade till det och då.
Mm. Ja, och man kan ju både Exakt 24 och SwebTV har ju föredömligt lagt upp hålltider under så man kan själv välja att vraka lite om man inte orkar se precis allting. Mm. Jag var med i den första panelen, Ingrid var med i panel nummer 8, var det det? Det var den näst sista va?
Eller
var
ja, det tror jag. Mm. Ja.
Vi ska se ett litet klipp med Best of Ingrid och Maria, för varför inte?
Nej, det kör vi.
Men hur kan då ni oppositionella journalister nå ut bredare? Vad gör ni själva för att nå ut då i så hög utsträckning som möjligt? Börja med Maria.
Det är jättesvårt när vi blir aktivt motarbetade. Så här som jag sa innan så är ju Facebook och YouTube oslagbara vad det gäller att nå ut. Men man får kämpa på med Twitter och med de kanaler som finns. Vi har ju startat en egen videoplattform som heter Nontube där vi lägger upp alla våra program. Och liksom uppmanar folk då att gå in via vår hemsida. Så man får liksom försöka så gott det går. Men det är ju en droppe i havet. mot den räckvidden man kan få via de här enorma sociala medieplattformarna. Så att det är svårt. Alltså. Men sen vill jag också säga det att jag tycker gott att alternativmedierna kan bli lite bättre på att lyfta varandra. För att i många gånger så känns det lite som att man är liksom lite rädd för att lyfta fram konkurrenter. Och det tycker jag inte vi ska vara, utan jag tycker vi ska bli lite mer generösa med att lyfta varandra också. Det kan vara en metod.
Ja, alltså, jag tänkte vända mig då framförallt då till Maria. Att, ja, alternativmedia är ju verkligen på frammarsch som vi ser här, bland annat på den här mässan. Och får upp fler och fler tittare, fler och fler läsare. Tror du att dagens politiker och media kommer tillåta detta att ske, att alternativmedia växer? Eller tror du att de på olika sätt kommer att försöka stoppa det? Vilket vi kanske just nu har sett med censur och de här lagstiftningarna. Men tror du att de kommer att dra i med tumskruvarna ännu mer?
Det kommer de, allra helst om Morgan Johansson får sitta kvar. Han är fullständigt livsfarlig, den mannen. Och har ju redan kommit med diverse olika förslag som för att liksom inskränka offentlighetsprincipen och lite annat försåtligt som liksom räddades i sista stund i riksdagen. Så att, det kommer de att göra. De kommer att försöka... Jag tror att de blev lite överraskade över att internet växte på det sättet och så vilt, så snabbt. Alltså i början av, nu är ju YouTube och Facebook en sån självklar del av allas våra liv, men man måste komma ihåg att tänk 2005 någonting där, det var ingen som visste vad det var då, det fanns inte. Så det är någonting relativt nytt. Så de kommer försöka med fler drakoniska åtgärder, det är jag helt säker på. Och de har ju redan börjat med det här med Swish-donationer och slå ner på det. Det kan ju vara ett sätt att komma åt folk då, att börja rota i det. Så att det ska vi vara förberedda på.
Ingrid?
Ja, alltså jag vet att alla de här undersökningarna visar att journalisterna är väldigt vänster. Och det är de nog på ett sätt, därför att många söker sig till journalistiken för att man ska stå upp för den lilla människan. Och det anses vara en vänster åsikt. Men jag skulle nog säga att journalisterna största problem är att de föraktar människor. Alltså de ser sig själva som en annan klass som står över. Det har alltid varit så att journalister tycker att ja, men vi kan ju känna till det här med zigenare själ och att det är aldrig bara de som rånar gamla. Och så. Men alltså, du vet, Nisse Hökering, han fattar ju inte, han kommer att bli rasistisk och springa ut på gatan. Och så. Jag tror nästan att det är ett värre problem att journalister tror sig stå över vanliga människor och ser inte längre. Då ser ju inte publiken och kunderna, läsarna, tittar som sina uppdragsgivare, utan tvärtom. Och det blir ju ett problem, och det visar så tydligt det att de kallar oss för swish-horor. Alltså människor som gladeligen betalar, kan man ju säga, för den produkt vi levererar i efterhand. Hur många av de här journalisterna skulle få ett öre för sina artiklar? Jag har fått hets mot folkgruppmedaljen. Den får man när man har blivit åtalad, och vi har inte stått inför rätta ännu, men jag har fått den och där står någonting väldigt vackert på den. Jag borde haft den på mig, Arne har sin på sig. Där står, och ska se om jag kommer ihåg det latinska citatet, Dixi et salvave animam meam, vilket betyder jag har talat och räddat min själ.
Tack så jättemycket, Ingrid. Gunnar?
Där fick du till det.
Där fick jag till det. Det var den sista frågan som löd. Har det hänt någonting positivt sen ni kom ut på den alternativa sidan? Och detta var mitt svar på det.
Alla är inte lika begeistrade över det som hände. Vavrasuk, chefredaktören på Nya Tider, har skrivit en fin sammanfattning där han kallade för milstolpe. Men vår vän, höll jag på att säga, Mattias Våg, vår gamle nemesis, vår gamle motståndare Mattias Våg, han kräkte ur sig en förment kulturartikel igår på Aftonbladet. Bitter slutsats på högerextrem bokmässa. Nu blir alternativmedierna uppätna istället för utspottade. Och det är intressant, därför att, och du och jag hade ju en liten tätt med honom på Twitter som vanligt, och bland annat förklarade för honom att den här artikeln innehåller flera faktafel, och de kan han ju rätta, för det gör man ju. Mm. Om man, men det har han inte gjort såklart. Men det intressanta tycker jag är att han har lyckats hitta en under hela den här långa dagen som höll på i, vad var det, 7 timmar eller någonting. Så han hittat en liten grej som kanske var lite negativ eller sådär. En person som var lite uppgiven, och det var Samnytts chefredaktör Mats Dagerlind. Mm. Eller som Våg kallar honom då, till den gamla avpixlat redaktören. Det skriver han ju då medvetet för att vara lite sådär föraktfull. Dagerlind var lite orolig för att liksom när narrativet i mainstream media nu närmar sig vårt narrativ, att vi inte då kommer ha någon plats och sådär. Och det har ju Våg tagit fasta på.
Och det var den enda som var lite negativ. Alla andra lös ju av tillförsikt och framtidstro och så. Och så att han fick ju verkligen söka länge. Men du, han har ändrat. För han påstod ju i den första versionen att jag hade haft medaljen på mig. Och som vi precis såg så beklagade jag ju att jag inte hade tagit den på mig. Och nu har han ändrat. Nu står det så här, poddjournalisten Ingrid Carlqvist berättade stolt om belöningen Hets mot folkuppmedaljen som hon fått av Dahlén.
Mm. Det är tagande. Just det, nu ser jag, han har ändrat, alltså jag mobbade honom rätt så intensivt på Twitter för detta. Deltagarna berättade personligt om sina åtal för hets mot folkgrupp, åtal som de hade emot sig, de bar sina åtal som troféer bokstavligen. Och det här är ju så roligt, hans hyckleri är ju monumentalt, för han beklagar sig också då över att vissa av i vaktstyrkan, och det kan man ju vara nu i coronatider då, under liksom, Mattias, ni är alltid maskerade, corona eller ej. Tycker du verkligen att du är rätt person att uttala dig om det? Och jag avslutade vår Twitter-diskussion med att skriva liksom att, för han började där och vet du vem den är och vet vem den är, och det skiter jag i, skrev jag. Jag tycker bara att det är hemskt sorgligt att vi ska behöva ha sådana rigorösa säkerhetsarrangemang som vi hade för att hålla ett jäkla möte. Det är det jag tycker är sorgligt.
Ja, precis. Och de som arrangerade den här mässan, den här föreningen som heter Education for Future, de har skrivit ett svar idag som har rubriken Aftonbladet frotterar sig med våldsvänstern och den ökände extremisten Mattias Våg. Vi lägger en länk till den så kan ni själva läsa och gärna sprida den. För som sagt, Mattias Våg är liksom arpar upp sig över att någon påstås ha haft något nazistiskt förflutet. Själv älskar han ju våld.
Ja. Det är så, ja, men det är det här. It's okay when we do it. Mm. Och sen att det är så roligt att han tror att han på något sätt skulle försöka kunna skamma mig då till att nej, det vet jag. Tror han verkligen att jag är kvar där eller? Alltså där man kanske var 2010 eller så, den här med guilt by association.
Och det var precis det som var det bästa med mässan. Dels det som du tog upp så förnämligt, det här med att vi måste börja lyfta varandra och inte se varandra som konkurrenter. Och det är inte så att det bara finns en kaka, utan ju fler medier som kommer, desto fler kommer att upptäcka dem och desto fler kommer att donera pengar. Så det är inget problem. Mm. Det var ju liksom det ena. Och det andra var ju just det att vi inte längre bryr oss. Ja, men det är inte bara för att någon står på samma scen som du eller säger någonting som du inte håller med om, så är det inte din åsikt.
Nej, precis. Men du vet, det här driver ju inte bara Våg utan hela den här våldsvänstern, och egentligen skulle jag tro hela etablissemanget till vansinne. Att alla som var där framträdde med sina namn och visade sina ansikten och sa vad de tyckte. Allting ligger ute på YouTube. Inga hemligheter överhuvudtaget. Vad ska de nu göra? Alla deras gamla metoder har ju skjutits i sank nu. Mm. Så att, det är roligt att se. En grej som inte är så himla rolig att se, det är hur de fortsätter att jaga Ebba Busch.
Vi pratade ju om det i fredags, om hur man jagade henne för att hon hade varit på en 30-års och en 40-årsfest. Och även Åkesson fick ju lite en släng av den sleven, för han hade varit på en 50-årsfest, minsann. Men det var ju inte slut med det när det gällde Ebba, utan då var det någon som hittade att hon hade köpt en gård av en gammal farbror. Och liksom antydde att han var nog dement och han hade blivit lurad att sälja denna gården till henne. Mm. Och nu ville han dra sig ur det trots att hon redan då har betalat handpenning.
Mm. Och Ebba har själv kommenterat detta på sin Facebook. Vi lägger länken som vanligt i videons beskrivning. Så kan ni läsa själva vad hon skriver. Att hon har handlat helt i god tro. Hon uppfattade inte, den här mannen är 83 år förvisso, men hon uppfattade det som att han var fullständigt klar i huvudet och att det inte var några som helst problem. Men liksom när sen affären hade gått i lås, då dyker det plötsligt upp två andra personer, om det är släktingar eller vad det nu är, som påstår sig ha anspråk på den här fastigheten, och de till och med säger väl att de äger en del av den, eller ja.
Ja, en skulle ha fått den eller blivit lovad den eller ja. Så. Och det är ju inte, alltså grejen är ju den som hon skriver där, att fastigheten har varit obebodd i flera år. Det är verkligen inte något palats att flytta in i, utan det måste göras enorma insatser för att det överhuvudtaget ska bli beboeligt.
Mm.
Ja, men då kan vi läsa idag i nyheter idag att Nils Funke, tryckfrihetsexperten, säger att det kan vara förtal. Kanske inte precis att, men det är väldigt många som har twittrat och dragit slutsatsen att Ebba har lurat en stackars gammal dement man.
Mm, mm. Ja, hade jag varit Ebba hade jag nog, hon skriver ju i sitt Facebookinlägg att hon har kopplat in juridisk assistans på det hela, alltså på hela affären. Men jag hoppas att de även tittar på möjligheterna kanske att driva ett förtalsmål. De som har möjlighet att göra det, ja, borde göra det oftare.
Mm. Ja, för att de pratar ju så mycket om hot och hat på nätet, och det här är väl ett klockrent exempel.
Mm, mm. Ja, och det blev så tydligt i den här vevan att nu drevade de, du vet, för fullt med allt, alla tillbudstående medel. Det hände inget särskilt när det framgick att hon hade varit på sin väninnas 30-årskalas. Det hände ingenting när det framkom att hon sen hade varit på ett annat 40-årskalas tidigare. De var tvungna att hitta någonting annat. Och ja, så här, så de gav sig inte med det då. Och jag sa redan med en gång, jag tror inte vanliga människor blir så upprörda över det här att hon går på en middag. Notera nu att den här första festen med Margot Dietz, de var 8 personer i det sällskapet som Ebba var med i.
Mm.
Så det är ju gott och väl vad jag begriper under Folkhälsomyndighetens rekommendation.
Mm. Mm. Men då ska du få höra här nu vad mina fåglar inne på Sveavägen 68 har berättat. Det här, de här kampanjerna, först mot Ebba och sen mot Jimmy, det är för att sossarna har redan tjuvstartat sin valkampanj. De primära målen är Ebba Busch och Jimmy Åkesson. De kommer att leta skandaler och sånt eftersom de är väldigt rädda för just Busch och Åkesson. Varför det? Jo, eftersom att de numera är singlar, så utgör de då i varierande grad ett hot. Därför då kan de ju dra till sig manliga respektive kvinnliga röster till sina partier. Man fruktar att deras dragningskraft som singlar ska utgöra en faktor som får vågskålen att tippa över till deras fördel och inte till partiets, alltså sossarnas, fördel. Och hör här vad de säger om sin egen stora ledare. För Löfven har ju charm och dragningskraft som en överkörd grävling.
Ja, jag tror inte det hade hjälpt så mycket i Löfvens fall om han var singel. Om vi säger så, att dra röster till partiet. Men jag tror det kan ligga någonting i det. Och också naturligtvis att Ebba och Jimmy är de två absolut mest frispråkiga och de spetsigaste partiledarna. De är ju det liksom största hotet, och särskilt om det här blir verklighet, alltså att även det konservativa blocket blir verklighet och att de kastar all sån här guilt by association trams åt sidan, precis som vi har gjort inom alternativ medievärlden. Det är nog det de fruktar mest.
Mm. Det var till och med så berättade fåglarna att de misstänker att Åkesson med sig bara fejk för att han ska dra till sig kvinnliga röster.
Nej, ja, det var det dummaste jag har hört. Ja, nej, det är nog snarare så att du och jag har ju våra funderingar på att Åkessons nyvunna energi, sprudlande uppsyn och stridslystnad kanske har att göra med att han har funnit någon ny kvinna i sitt liv.
Ja, Vi brukar ju säga det, cherche la femme.
Ja.
Som letar efter kvinnan om någon man plötsligt sprudlar av energi och dådkraft.
Ja, den som lever för sig, det lär väl komma fram i så fall. Och det finns ju ingen anledning till
att... Men Jimmy, om du nu tittar här, gör inte det offentligt då. För tänk, sossarna har kanske rätt. Det är kanske så att du som singel utgör en särskild, har en särskild attraktionskraft på kvinnor.
Så han ska hålla sin nya kvinna hemlig då, menar
du? Ja.
Kanske inte riktigt hållbart i längden. Men du, det här för oss osökt in på partiledardebatten som vi ändå, jag befarade innan att det skulle bli jobbigt och tråkigt. Åkesson har varit ganska trött periodvis på sistone, senaste året. Så där, och det har ju varit en del turbulens och så hit och dit. Och han har liksom verkat lite uppgiven.
Men redan i fredags konstaterade ju vi att han verkar vara på krigsstigen igen, för han förklarade ju krig när det gällde den här migrationskommittén och att sossarna vek ner sig för Miljöpartiet. Så att jag hade nog rätt så höga förväntningar på Jimmy, men däremot det jag hoppades skulle bli den stora grejen, nämligen att Sjöstedt nu skulle kräva att antingen så skulle Löfven säga okej, jag skippar LAS-utredningen, eller så skulle det utlysas misstroendeförklaring och ett extraval. Det blev en fyspunka.
Vad hände då?
Det som hände var att Sjöstedt debatterade denna frågan med Annie Lööf, och det, för det är ju hennes grej, liksom, ja, den här, de här LAS-reglerna. Han ångade på som han brukar. Han vinner ju alla debatter. Folk älskar ju honom av någon anledning, fast de vill inte rösta på honom. Men, ja.
Ja, men det är nu som du hade någon teori om, att bara bryta in och säga det, om att det har att göra med att säga vad man vill om Sjöstedt, så framstår han ju åtminstone som en riktig människa och inte som en jäkla robot, alternativt lobotomerad nisse, vilket som de andra gör.
Och Annie Lööf, jag skrev faktiskt på Twitter, jag tror på fullt allvar att hon är en ond docka.
Det var, alltså,
det var inte snällt alls, men alltså, det är någonting med hennes blick och hennes sätt och hennes överlägsna leende och det hon säger som är så obehagligt, verkligen obehagligt. Och i alla fall när de hade duellerat färdigt och de andra släpptes in, då säger ju då Sjöstedt såhär, ja, och vad säger du nu, Löfven? Så började han måla på om att ja, men det ska ut på remiss och det kan hända saker. Och så säger Ebba Busch då såhär, du, Jonas Sjöstedt, här har jag en lista på ett stort antal kristdemokratiska riksdagsledamöter som är beredda att stötta er misstroendeförklaring. Så det är bara till att köra. Nej, sa Sjöstedt. Nu vill jag ge regeringen ett par veckor till.
Det är som vanligt alltså. Han var glädsam och det är, han är husses hund fortsatt. Men vad som var då, som sagt, var lite roligare, det var ju att Åkesson var i toppform, och jag har gjort ett litet hopklipp här av först när han själv håller ett anförande och då följd av Löfvens svar. Det blev ganska långt detta klippet, men jag kunde inte klippa bort Löfven, därför jag kan inte undanhålla er. Ja, ni får se själva. Och ni
den
som
döda tillsammans. Grävlingen.
Ja, den döda grävlingen. Det är nästan ett nytt, ni minns när Åkesson pratade om våldtäkter och Löfven svar var att börja prata om LAS. Det är nästan lite åt det hållet alltså. Och sen så bara säger det att mitt i är det till ett annat segment av debatten, och det är då Åkesson och Bolund. Och precis innan där så säger någon av programledarna, Jonas Sjöstedt, så att man kan få för sig att det är Jonas Sjöstedt som börjar prata med det, alltså Per Bolund. Ja. Jag vill bara förtydliga det. Först Åkesson Löfven, sen Åkesson Bolund.
Jimmy Åkesson, ett 60-tal områden är alltså utsatta i Sverige. Segregationen är stor. Vad vill du göra för att bryta den här segregationen?
Ja, för att bryta den så måste vi först se till att vi inte fortsätter tillflödet till segregationen. Nu vill ju den här regeringen öka invandringen igen. Och det är ju total katastrof för bland annat Hassan och hans kompisar och alla andra som lever i de här områdena. Därför att vi behöver inte ökad invandring, vi behöver mindre invandring. Vi behöver se till att människor som inte har etablerat sig i vårt land återvänder till sina hemländer istället.
Hur hjälper det Hassan?
Ursäkta?
Hur hjälper det Hassan?
Ja, nu pratar du om hur vi ska bryta segregationen och då ja. Säger jag, då är min första åtgärd att inte fylla på den mer. Sen går, man, alltså jag tycker frågan är konstigt ställd, hur mycket pengar lägger ni i budgeten på att bryta segregation? Det spelar ju egentligen ingen roll hur mycket, alltså, den här regeringen lägger ju massor med pengar på helt vansinniga saker. Det betyder inte att det är bra, utan det handlar ju om vad man gör. Och jag tror inte att det finns någon quick fix på segregationen. Tvärtom, både tyvärr högerregeringar och vänsterregeringar har i decennier låtit den här segregationen växa. Man har splittrat, förstört vårt land. Fullständigt genom ökad segregation, genom en totalt misslyckad integration. Och det kan man bara lösa genom att återbörja bygga sammanhållning, gemenskap i samhället, ställa krav på människor som kommer hit att vill ni vara kvar här, vill ni bo i vårt land, då får ni förbaske mig anpassa er till hur vi lever i vårt land. Ni ska inte begå brott, för begår ni brott i vårt land, då åker ni ut. Och vi ska se till så att de farliga människor som finns i de här områdena, att de sätts bakom lås och bom, och när de avtjänar sina straff så ska de åka hem igen om de inte är svenska
medborgare. Stefan Löfven.
Om...
Hur reagerar du på det Jimmie Åkesson säger? I början så sa han det att det behöver minska invandringen för att på så sätt få bukt med segregationen.
Låt mig då påminna om att det är den regering jag leder som har ändrat på det. Det är din oppositionskompis som såg till att vi fick den situation vi hade 2015. Vi har sett till att med en tillfällig lag för det första se till att minska det. Och nu har vi en remiss ute på ett förslag som ska se till att vi ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik.
Men så håller du med, håller du med Jimmie Åkesson då om att begränsa invandringen, han säger att det är den viktigaste åtgärden för att stoppa bryta segregationen?
Det är mycket som ska till för att bryta segregationen.
Ja,
vi var inne tidigare på skolans område, och det är det faktiskt så här att utav de generella bidragen som vi lämnar ut till kommuner, så vi vet att 40% av kommunernas ekonomi går till skolan. Då kan man räkna hur mycket det blir. Det är ett rejält tillskott. Dessutom
men
ett rejält tillskott.
Om du håller med honom när det gäller punkten att begränsa invandringen är det viktigaste för att bryta segregationen.
Alltså så här, den invandring som gör att vi klarar integrationen, det är den vi ska ha. Inte mer. För vi måste klara integrationen. Människor ska in i arbete, vuxna ska in i arbete, barnen ska se sina föräldrar gå till jobbet, de ska själv vilja gå i skolan. Och sen krävs ett helt starkt samhälle. Det är socialtjänsten, det är trossamfunden om man är i dem, eller scoutrörelsen eller idrottsrörelsen, och det är skolan naturligtvis. Det är ett helt starkt samhälle som vill till här för att förhindra människor.
Jonas Sjöstedt.
Jag måste säga att jag blir uppriktigt förbannad när jag hör Jimmie Åkesson. Han har samma svar hela tiden. Och det enda han gör det är att hela tiden beskylla alla människor som har invandrarbakgrund för att vara på väg att bli kriminella. Och jag tycker att det är direkt oansvarigt. Vi måste ju ändå veta om att den överväldigande majoriteten av alla människor som har kommit till vårt land, de går upp varje morgon, de går till jobbet, de gör ett fantastiskt arbete för att få Sverige att funka och för att få inte minst välfärden att funka. Och istället för att ge ett tack till de människorna för deras fantastiska bidrag till vårt land, så står Jimmie Åkesson och beskyller dem för att vara en grund för kriminalitet.
Jag tycker det är ovärdigt. Lyssna på vad jag säger. För jag vet att du är fullt kapabel att ta in det och analysera det och sen ge ett svar på de argument jag får fram istället för någonting du själv hittar på. 2. Det är exakt den här naiva, fullständigt verklighetsfrånvända uppfattningen som har skapat segregationen, som har skapat utanförskapet, som har sett till så att Hassan och hans kompisar och massa andra människor i de här områdena som ni med genom er politik har skapat. Det har inte växt upp som svampar ur jorden. Det här är medveten politik. Ni har fört en massinvandringspolitik som har skapat segregation, som har slagit sönder vårt samhälle. Och nu står ni här och säger att nu måste vi göra det här för att lösa det här. Nu måste vi göra det här. Många miljarder för att lösa det här. Alltså, för mig är det fullständigt obegripligt hur någon enda väljare i det här landet kan ha något som helst förtroende för de här människorna som har skapat dessa problem för oss.
Får jag bara fråga innan jag bollar över frågan här till Per Bolund ska få svara, men hans argument var ju att det finns de allra flesta som har kommit till vårt land, de är skötsamma, de arbetar och så vidare.
Säkert. Vad säger
du
om det? Så är det ju alldeles säkert. Men problemet är ju att det är ju genom att vi får den här segregationen som ju är etnisk, som ju är kulturell. Det vill säga att människor söker sig till de här områdena därför att andra människor från samma länder eller samma kultursfär bor där. Då splittrar man landet, vi får parallella strukturer, parallella samhällen, i vissa fall parallell lagstiftning. Vi kan inte ha det på det viset.
Men då skickar vi över den frågan till Per Bolund.
Där satt den, Jimmy. Det var väl verkligen som i fornstora dagar. Ska vi börja? Jo, först vill jag säga att ni undrar, ni som inte har sett det, varför pratar alla om Hassan? Det var för att Sveriges Television hade gjort ett litet exempel. Hassan är 13 år, han bor i ett utanför äktenskapsområde med sin ensamstående mamma och han har nu börjat hänga med lite äldre kriminella. Mamma är jätteorolig, hon ringer socialen varje vecka men hon får ingen hjälp. Hur ska vi hjälpa Hassan? Det är därför alla hänvisar till Hassan.
Ja. Mm. Och det tyckte ju de vänsterblivna på Twitter var alldeles förskräckligt också, för det innebär ju att man, okej, betyder detta att alla som heter Hassan är kriminella eller blivande kriminella? Det är ju deras sätt att argumentera. Mm. Ja, så det är därför det tjatas om Hassan.
Ja, ja. Precis. Och först Löfven, ja, överkörd grävling är ju faktiskt ett väldigt bra epitet. Alltså, för det första är han inte alls med. När de lägger över till honom så säger han, om vadå? Ja. Vad ska jag säga?
Har han inte lyssnat på Åkesson eller? Alltså, så får jag kvar till att upprepa liksom vad grejen är där då. Att, ja, men Åkesson säger ju här att vi måste minska invandringen eller vi måste så här, begränsa migrationen om vi ska ha en chans att få kontroll över de här så kallade utanförskapsområdena och segregationen då. Och först så försöker han ju helt undvika och svara. Han börjar, och det är ju så han gör, Svallis. Ja. Men det intressanta är att Anders Holmberg låter inte honom komma undan med det. Utan han ställer frågan igen, om det är till och med två gånger.
Mm.
Och det är väldigt glädjande, vad ska man säga, lustfyllt att se hur Löfven ordnar sig. För vad ska han svara? Han kan ju inte säga nej, det har ingen som helst betydelse.
Nej.
Och säger han ja, Åkesson har rätt, då är det också katastrof för hans del.
Så till sist så säger han så att vi ska ha den invandring som gör att vi klarar integrationen. Alltså blaha blaha.
Vad betyder det? Och så börjar han prata om, och det är där Lars liksom flashbacken kommer in, att scoutföreningar och idrottsklubbar och trossamfund ska hjälpa till på olika sätt. Mm, det är intressant också tycker jag att Camilla Kvartoft får ju på Jimmy Åkesson om det här att hur hjälper det Hassan att begränsa invandringen? Och det är jättebra att Jimmy håller sig lugn där och säger att min uppfattning är ju att det är en bra grej för att klara integrationen, det är ju inte att fylla på med fler i de här områdena då.
Ja, och det är väldigt bra att han gav henne svar på tal där.
Ja.
Ja. Och sen då Per Bolund, det hade ju varit väldigt roligt att höra en kroppsspråksexpert kommentera det, för det är ju så roligt att när Jimmy Åkesson säger till honom, ett, lyssna på vad jag säger, jag vet att du har kompetens nog att förstå vad jag säger, då står han och så, nej, jag är dum i huvudet, jag kan inte.
Det var Jimmy Åkesson säger alls.
Och så står han hela tiden.
Ja, han lyssnar antagligen inte på vad han säger alls. Och det, vilket ju ännu bara mer understryker Åkessons poäng där då. Va? Att, lyssna på vad han säger. Hittar inte på en massa egna. Jag måste säga det också om det första gattet där, en av de roligaste grejerna som Åkesson sa. Det var ju det här att varför står vi här och pratar om pengar? Hur mycket pengar som ska pytsas in i olika delar? Den här regeringen spenderar ju helt vansinniga belopp på massa idiotiska grejer, men det hjälper ju inte. Det har ju ingen betydelse om man sprutar in pengar på fel sak.
Precis, det är bara svarta hål det åker rakt ner i. Mm. Men jag kommer att tänka på en sak. Kommer du ihåg att vi var lite rädda för att Per Bolund skulle vara bättre? Trän han har visat sig vara när han tillträdde. Han ser ganska bra ut, han är ganska påläst och så. Men han är ju så ocharmig och träbockig så att jag är numera inte duggrädd för honom.
Nej, och det är ju ett sånt idiotargument det här då, att det finns många som går till jobbet och så vidare. Men jag tror väldigt, väldigt få människor har några invändningar mot sin lokala pizzabagare eller frisör eller vad det nu kan vara, sjuksköterska med utländska. Jag tror det finns nästan inte någon svensk som har problem med de människorna.
Nej.
Och det är bara ett sätt att försöka sabotera debatten.
Ja, men precis, att påstå att men majoriteten är ju skötsamma och de arbetar och så. Men det var som jag såg någon skriva på Twitter att problemet är inte att alla invandrare är gängkriminella utan att nästan alla gängkriminella är invandrare. Mm. Alltså att man pekar på det problemet och säger nu räcker det, nu måste vi bli av med de här människorna. Det är ju inte samma sak som att Zoltan från Ungern ska åka hem som har varit här sedan 50-talet.
Alltså det, alltså det, nej men det är sån låg nivå, Ingrid, och jag tror att anledningen till att vi är på den här infantila debattnivån i Sverige, det är att vi inte har fört någon riktig debatt på så många år, ja, i Sverige. Alltså att det har bara, du vet, åsiktskorridoren och allt det här, och det har bara varit på låtsas allting. Så nu har vi liksom, nu har vi ramlat ner på någon slags dagisnivå, mm, där man måste prata om huruvida vatten är vått och, ja, solen är gul och alltså sådana dumma saker. Men vi ska se ett litet, litet kort klipp med den fantastiska människan Bridget Gabriel. Vem är hon?
Hon växte upp i Libanon när inbördeskriget rasade där, och de är kristna, och hon och hennes föräldrar lyckades till sist ta sig ut. De hade alltså suttit inne i ett hus i ett år eller någonting, och sen så lyckades de ta sig till USA. Och hon är av förklarliga skäl en islamkritiker, och vi ska se ett klipp när hon och några till hade hållit föredrag, och det gjordes i samband med Benghazi-attacken. Mm. Och då är det en muslimsk studentska där som säger att varför pratar ni om, som om alla muslimer, det finns 1,8 miljarder muslimer i världen. Och då kommer Bridget Gabriels fantastiska svar.
And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25% according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. On September 11th in the United States, we had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. It took 19 hijackers, 19 radicals to bring America down to its knees, destroy the World Trade Center, attack the Pentagon, and kill almost 3,000 Americans that day. The peaceful majority were irrelevant.
Den fredliga majoriteten är irrelevant, Ingrid.
Ja, precis. Därför att man behöver inte ha en majoritet våldsamma radikala människor, utan det räcker, och jag menar det är väl illa nog att mellan 15 och 25% av världens muslimer anses vara radikala och har som främsta mål att krossa den västerländska civilisationen, ta över våra länder, förvandla dem från högtstående demokratier till sharia mörkerstater. Ja. Och då räcker det med det, det är precis det vi säger när det gäller islam. De flesta muslimer i Sverige är säkert inte alls radikala och kanske till och med gillar Sverige, tycker det är mysigt att bo här och inte styras av sharia-lagar. Men vad händer den dagen den minoriteten, med den radikala minoriteten, flyttar fram sina positioner och kräver av de muslimerna att de ska följa Allahs lagar?
Mm. Och än en gång, vi har ju tagit Libanon som exempel på detta tidigare. Libanon var för inte så jättelänge sedan ett kristet land, eller majoritetskristet land, och kolla hur det gick där. Så att är det någon som, det är ingen tillfällighet att Bridget Gabriel är just därifrån. Och vi har ju fått, vi svenskar har ju fått varningar från libaneser i många år att gör inte det misstaget som vi gjorde för att liksom islams maktstrategi följer alltid samma mönster. Vid 2% händer det, 5% händer det här, 10, 15, 20 och så vidare. Va? Det är liksom bara, och precis som du säger, även om då den fredliga majoriteten kanske tycker att det är trevligare egentligen att leva inte under sharia, så har inte de något val när väl de radikala flyttar fram sina positioner. Du, innan vi lämnar det här partiledargrejsblocket så vill jag att vi kollar på ett litet klipp med Henrik Jönsson också, för jag tyckte att han hade en jäkligt bra och tänkvärd poäng i lördags kring varför liksom det aldrig blir någonting gjort. Mm. Varför det bara mals och mals, kanske framförallt bland svenska politiker, det är säkert en sjuka som finns i andra länder också. Henriks tes är ju att man helt enkelt rullar ansvaret framför sig hela tiden.
Efter att ha förlagt skulden för problemen på andra, ofta inte längre politiskt aktiva personer, går man raskt vidare och upprättar nya begrepp för en ny hyperrealitet. Där samma politik som orsakat den nuvarande problemsituationen beskrivs som ett styrkebesked.
Varför har ni gått med på de här förändringarna från ursprungsförslaget som ju är generösare när det gäller till exempel mottagandet av barn och barnfamiljer och ensamkommande? Det här var ju frågor som ni inte ville gå med på.
Med det här visar vi att vi kan klara av att lösa också ganska svåra knäckfrågor. Detta är kanske den svåraste frågan i svensk politik just nu.
Detta är politisk modus operandi. För de oansvariga beslut som fattas idag har ledtider som gör att det är andra politiker som kommer att ställas till svars för dem, och när detta händer kan de skylla på sina föregångare.
8 år före mig, före jag tillträdde, så var det borgerlig regering. Mellan 91 och 94 var det borgerlig regering.
Och sedan upprätta nya, fräscha, helt egna begrepp för att beskriva ännu en ny form av hyperrealitet.
Mitt Europa bygger inte murar!
Fram tills nu så har ju partierna i regeringen varit djupt oense om migrationspolitiken. Men nu har Miljöpartiet fått igenom flera nya förslag.
Det är ett styrkebesked att vi återigen visar att vi kan lösa väldigt svåra frågor.
Låter detta överdrivet, alarmistiskt och cyniskt? Notera i så fall noggrant Morgan Johanssons val av ord när han konfronteras med problemen som den kontroversiella gymnasielagen har orsakat.
När det gäller de ensamkommande, det är klart att den såg vi gemensamt. Här var vi tvungna att göra någonting, därför att det har hänt någonting i verkligheten helt enkelt.
Därför att det har hänt någonting i verkligheten helt enkelt. Detta är en semantisk och mental distinktion som endast är meningsfull om majoriteten av de begrepp man använder inte anses ha någon koppling till verkligheten.
I'm not sure what's real and what's not anymore.
Detta är hyperrealiteten. Detta är själva roten till att problem konsekvent ignoreras tills de är så allvarliga att julgranen faktiskt övertänds på riktigt.
But a dry Christmas tree borderlines on the explosive.
Och folkvalda gråter ut i media över att ingen kunde se det komma.
Vi inte riktigt såg det komma.
Jag tror ingen såg det komma.
Jag tror inte att någon kunde förutse.
Återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss.
Under förevändningen att vi har varit naiva, när i själva verket nästan alla har sett denna situation komma. Och det bara är de själva som är naiva, eller möjligen bedrägliga.
Just det, Henrik Jönsson. Det är bedrägliga de är. Mm. Men han sätter ju verkligen fingret på hur de hela tiden skyller på sina företrädare. Mm. Och att de räknar med, alltså den lag som de nu vill driva igenom, den kommer ju inte att få full effekt förrän det sitter en annan regering där. Och sen kan de då säga, nej men det var ju inte vi, det var ju Morgan Johansson.
Mm. Mm, och detta är så dåligt att ingen, för han har varit inne på det i tidigare klipp, Henrik, att det handlar om är populism, alltså att man vill försöka hösta in så mycket röster, så bra opinionssiffror som möjligt i nuet. Det är ingen som orkar ta det långsiktiga övergripande ansvaret, därför att det är för inopportunt, det är för jobbigt och det är för alltså det gagnar var inte i liksom det korta perspektivet.
Nej, och det beror ju i sin tur på att väljarna har låtit sig luras med i detta. Alltså jag menar, det är därför jag gillar Gustav Kasselstrand så mycket. Och jag har faktiskt läst deras partiprogram flera gånger. Och det är så mycket bra där. Och just de har en avdelning som handlar om politiker och demokratin. Det är jättebra förslag. De har ju en plan för hur Sverige ska bli om 20, 30, 40, 50 år. Och de vet hur de ska ta sig dit. Det finns väl inget annat parti som har en sån vision.
Inte som jag känner till i alla fall. Och också... Så tror jag att både du och jag gillar AFS av flera anledningar, men också bland annat för att de är orädda att säga saker som kanske är obekväma just nu. Och det kunde det var som jag sa inledningsvis, och vad det jag skulle säga om Åkessons retorik, att den är klart färgad av AFS retorik skulle jag säga.
Ja.
Ordet återvandring, det har vi nämnt tidigare, det var ingen som visste vad det var, eller det fanns inte i svenska språket före 2018 när AFS dök upp. Så även ni sverigedemokrater som större på AFS och tycker liksom att de är helt meningslösa, som tar bara väljare från SD. Nej, de har flera uppgifter än att bara komma in i riksdagen. Bland annat att vara en blåslampa i gumpen på SD, och det har de lyckats bra med uppenbarligen.
Ja.
För nu pratar SD pratar återvandring. De använder, alltså Åkesson vågade prata om etnicitet och kultur och så vidare. Verkar det överlag mer orädd?
Ja, precis. Men nu har det ju kommit ett ännu farligare spöke till höger om honom.
Ja, precis.
Jag menar, det var inte så länge sedan när jag växte upp så var det ju Moderaterna som var högerspöket. Sen blev de gulliga för att Sverigedemokraterna kom. Och nu blir Sverigedemokraterna gulliga för att Alternativ för Sverige har kommit.
Gulliga är de nog inte igen. Men jag har en känsla av att det är så här också, Ingrid. Att SD har nu testat ett tag att ligga lågt och försöka var lite mer strömlinjeformade för att passa in då i det konservativa blocket, inte skrämma KD, inte skrämma M, men jag misstänker att deras strateger nu har kommit fram till att om partiet SD ska ha något existensberättigade så måste ju de vara mer, alltså Åkesson kan ju inte vara mindre edgy än Ebba, vad har de då för raison d'être som man säger?
Helt rätt. Jaha, ska vi släppa partiledarna och politikerna nu och gå över till panik på Pravda, det vill säga statstelevisionen och statsradion.
Ska vi säga något allmänt först om vad denna panik, i vad den består?
Ja, nej men alltså, för det första så är det ju så att sedan licensavgiften försvann och de får sina pengar nu direkt från statsbudgeten, alltså 8,5 miljarder kronor om året, vilket ju gör, alltså det blir ju det finns ju ingen som kan konkurrera med dem. De har ju mycket pengar, de är ju, alltså de har ju en sajt, de konkurrerar ju med Aftonbladet och Expressen och de har sina nyhetsprogram och de har sina liksom underhållningsprogram, sin sport och allt. Det är verkligen osund konkurrens. Men det som har hänt också, det är ju att de har blivit så ännu mer styva i korken. Tidigare försökte de åtminstone låtsas vara lite objektiva. Nu är det ju fullt blåsa. Alltså vi ser den här propagandan. Alltså det är ju de som har drivit Miljöpartiet framför sig när det gäller de ensamkommande till exempel. Jag tror hundratals artiklar om stackars Ahmed som kom från Afghanistan. Fast det är inte heller sant, för han kom från Iran. Och du vet hela tiden, och nu får han inget arbete därför att lagen är utformad så att han har bara 6 månader på sig. Boom, så kommer Miljöpartiet och säger att det måste vara 2 år.
Gustav Kasselstrand och Alternativ för Sverige har gjort sin egen lilla granskning av SVT. Och vad kommer de fram till?
Ja, nu var det ett tag sedan jag läste denna.
Rubriken i Samnytt är ju partiledare kritiserar SVT för systematisk propaganda. Föga förvånande.
Ja, precis. Nej, men de har helt enkelt räknat en massa artiklar och liksom tv-inslag och ser ju då att det finns ju ingen opartiskhet, utan det är liksom, det är snyft reportage om de som ska kastas ut, och sen är det solskens historier om titta vilken duktig invandrare som har fått arbete, nutti nutti lille vovven, det är så de behandlar dem.
Ja, precis. Och de senaste veckorna har varit ett formidabelt bombardemang av den typen av artiklar och inslag på SVT och SR. Men det hela fick ju sig en liten, jag vet inte, en liten törn. De kom ju av sig lite när de plötsligt rasifierade medarbetarna på Sveriges Radio. Plötsligt gick ut med ett upprop att de anställda inte speglar Sverige korrekt då, med hänvisning till hudfärg. Där blev de lite, jag vet inte, de visste inte riktigt hur de skulle vända sig där.
Och det är en del i den panik de upplever nu. Och en annan del i den paniken, att trots att de nu vet att de har de här 8,5 miljarder kronorna, så är det ju allt fler som ifrågasätter public service. Ebba Busch har gjort det. Jimmy har gjort det. Kristersson har varit lite vagare, men det är ju allt fler som säger, ska vi verkligen ha det på det här sättet? Och vi kan se ett klipp här där Claes Elfsberg, gamle Mr. Rapport, möter Rebecca Ovell. Hon har ju länge kampanjat mot public service och tycker man ska lägga ner hela skiten, eller möjligtvis skapa ett mycket smalare public, levererar nyheter, dokumentärer och samhällsprogram och inte Let's Dance, det är inte de som har det, men schlagerfestivaler och sånt.
Ja, precis. Vi ska se ett litet klipp här. Det här är från då SVT:s nya programserie Mötet, där de tussar ihop olika människor, i det här fallet då Elfsberg och Ovell, mer anmärkningsvärt och betydligt galnare var när Glenn Hussein mötte någon vänsterkvinna och debatterade Frölunda indianens vara eller inte vara, men gå gärna in och kolla på SVT Play, för det är en del intressanta grejer i den här programserien. Men här ska vi nu då se Elfsberg mot Ovell och notera den extremt arroganta tonen som han håller sig med.
Jag skulle väldigt gärna lägga ner både P3 och P2, eftersom vi har dels så har tittar- eller lyssnarsiffrorna visat att P3 har pinsamt låga siffror, och de vänder sig till en grupp människor som inte lyssnar på vanlig radio. Medan mina föräldrar är 70-årsåldern och de streamar musik, de lyssnar på poddar, de har Facebook-konton och Insta-konton. Och då ser inte jag något egenvärde i varför staten ska leverera klassisk musik.
Du säger staten. Sveriges Radio och Sveriges Television är inte staten.
Det är statligt mediebolag.
Är det?
Ja.
Men då får du läsa på lite bättre.
Nej, men staten finansierar direkt från statsbudgeten.
Nej, inte från statsbudgeten.
Det är en tolkningsfråga.
Nej, det är ingen tolkningsfråga.
Jo, det är ett statligt medieföretag och det måste ni stå för.
Ägs av en stiftelse.
Som staten kontrollerar.
Som staten inte
äger eller kontrollerar. Staten utser ledamöterna i styrelsen.
I stiftelsens styrelse, ja det är riktigt.
Och staten ger 8 miljarder.
Staten äger inte Sveriges Television eller Sveriges Radio eller för den delen eller utbildningsradion. Och public service-avgiften är ingen skattedel. Kan inte användas till någonting annat. Ingår inte i finansministerns allmänna budget. Kan ni liksom inte satsas på någonting annat istället, utan de pengarna kan enbart gå till public service-verksamheten. Jag tycker att man måste vara ärlig och tala om de förutsättningar som finns för verksamheten, inte hitta på någonting annat.
Det är inte hitta på att säga att det är ett statligt mediebolag faktiskt. Jo. Den heter ju till och med public service-skatt.
Nej, den heter public service-avgift.
Ja, men det är trängselskatt, heter också avgift. Det gör inte att det är en avgift mindre än
det. Nej, där är det formella beslutet är att det är en skatt. Annars hade det inte kunnat bli en sån avgift.
Alltså, en drygare människa får man ju leta efter. Och han försöker hela tiden att slingra sig undan att det inte är statligt. Till sist tvingas han ju erkänna att det är staten som kontrollerar stiftelsen som äger Sveriges Television och Sveriges Radio.
Hur kan han ens, varför ger han sig ens på att mörka det? Alltså det finns ju andra, om man tillhör hans sida av saken, så finns det ju andra saker man kan rikta in sig på, tänker jag. En att sitta och förneka att det skulle vara en statlig, det är väl klart att det är.
Ja, men alltså han tror ju att Rebecca Uvell inte har gjort sin hemläxa. Mm. Så han försöker där får du nog läsa på lite bättre. Man bara väntar på att han ska säga lilla gumman. Men hon får ju ner honom på knä till sist genom att hon vet ju vad hon pratar om, och det är väldigt, väldigt roligt. Och så vad är det här liksom att nej, de pengarna kan inte användas till något annat. Alltså bara för att staten hittar på den här skatten / avgiften och säger att de här pengarna går utanför tutton. Så betyder ju inte det att de inte skulle kunna användas till något annat. En annan regering kan ju slopa den här skatten och avgiften. Eller säga att okej, ni får fortsätta betala in x antal pengar, men nu tänker vi göra något annat med dem. Det är ju helt idiotiskt.
Det är så nu höll jag på att svära. Det är så otroligt löjligt. Alltså. Och han, han framstår verkligen som en politruk. Alltså. Ja.
Men kom ihåg att det viktigaste av allt detta, varför är det så viktigt för honom att hävda att det inte är statligt? Jo, det är ju därför att om vanliga svenskar förstår detta, så slutar de att ha så hög tillit till Sveriges Television. Mm. Alltså det är ju det att de måste ju få sin egen självbild. De kan ju inte med och tänka på att egentligen sitter vi i knät på regeringen. För det är de som ser till att vi får de här pengarna. Om vi inte får de här pengarna så kommer hälften av oss att förlora jobbet.
Ja, det sa ju Katarina på bokmässan just det här, att det är ju en stark bidragande orsak till att de som jobbar inom SR och SVT är så totalt ägda av staten, men även de många andra inom mainstream media, eftersom de får pressstöd, är helt beroende av statens goda vilja, och det är ju ingen bra situation för en journalist.
Nej.
Kan man väl lugnt säga. Men du Inge, vi måste, innan vi liksom avslutar för idag, så måste vi hinna med det här som vi är tillräckligt elaka för att tycka är roligt. Nämligen att Ekots Twitterkonto hackades häromdagen.
Alltså ja, vi är tillräckligt elaka. Det vi kunde läsa på Fria Tider att Sveriges Radio Ekos Twitterkonto kapades under lördags eftermiddagen. Sedan började kontot sprida inlägg om niggers och att runka. Alltså det är ju roligt därför att de är så förbannat stoppiga.
Ja,
och,
ja.
Mästra alla andra och hela det här rasifieringsuppropet och det. Och så får de sitt konto kapat och någon skriver nigger och vad det är. Det är fantastiskt roligt.
Men en mer allvarlig sida av detta är ju att jag såg att hon, och vad heter hon, den kvinnliga journalisten som du har varit i duell med från SR. Jag tror hon har varit med hos Navid. Eller hon är väl freelance egentligen, men skitsamma. Jag såg att hon skrev bland annat på Twitter att hon var inte alls förvånad över att det här hände, för att de här lösenorden till Ekots Twitterkonton och även överlag tydligen på SR, det är sånt som alla kan, du vet, vem som helst kan, det är liksom så här 1, 2, 3, 4, 5 ungefär.
Ja, med tanke på många människor som går ut och in på de där tv- och radiohusen, så är det ju lätt spritt.
Det var det hon skrev också. Det är väldigt mycket svängdörrar vad det gäller vikarier. Så att det här kan ju vem som helst som kanske har blivit förbannad för att de... Man blir ju inom mainstream media utnyttjad som vikarier. Mm. Så att det kan ju vara någon före detta där personal som har blivit irriterad. Eller så är det ett rent hack. Men hon menade på att överlag så är tydligen... säkerheten kring deras lösenord extremt slapp, och det här är ju då många sådana här säkerhetsmänniskor som har skrivit att det här är ju väldigt allvarligt, man kan garva åt det, men samtidigt är det så att Sveriges Radio och Ekot har ju någon typ av samhällsinformationsuppgift, säger att det skulle utbryta ett krig eller någonting annat, då är det ju inte bra att de inte har någon koll på sina sociala medier.
Man kan ju säga att det vore dåligt om den ledde FI tog över Ekots Twitterkonto då, Så att inte ens det klarar de av. Men jag ser ändå någonting väldigt positivt i detta. Jag tycker det är bra att det råder panik på Pravda. Därför att de ser också det vi ser, att deras dagar är räknade. Det kommer att komma en ny regering, och där de flesta partierna, kanske alla tre hoppas vi, partierna kommer att vilja åtminstone halvera public service.
Ja, och kanske förhoppningsvis det man mest av allt hade velat, det hade ju varit att man genomförde en liknande upprensning som de har gjort på BBC, eller håller på med på BBC i Storbritannien. Mm. Där kom det ju in en ny vd som sa att nej, nu är det bra med aktivismen här, och nu kommer jag städa ut alla. Mm. Vi ska vara opartiska, och vi har liksom vårt goda namn att tänka på.
Ja. Och även Danmark gjorde ju så. Alltså, anledningen till att den här public service-skatten infördes, det var ju att det var så få som ville betala licens längre. Mm. Ja. Och likadant var det i Danmark. Men där gjorde de så, okej, ni har de här pengarna, ni får bara sparka folk.
Ja.
Banta ner public service, sa de. Men här i Sverige fick de ännu mer pengar. Därför att de är maktens megafoner. Sosarna klarar sig inte utan Rapport och Aktuellt och Studio 1 och Dagens Eko.
Make no mistake. Men deras dagar är ju räknade av den anledningen också. Att alltså, all linjär tv och radio är ju helt ute. Mm. Så att, varför? Jag menar, den yngre generationen. Det skulle vara intressant att se upp det, att det finns kanske i den här senaste. De kom ju med en mätning häromdagen i SVT att de har så högt förtroende så att det är inte klokt, att slår alla rekord. Direkt så blev folk så här, hur är denna mätningen gjord? Vem har ni frågat? Hur har ni ställt frågorna? Ja. Och så vidare. Men det skulle vara intressant att se en mätning som bara var gjord på människor, säg mellan 18 och 30.
Ja, absolut. Men jag tror att att de ligger så högt nu, det beror ju på coronakrisen.
Mm. Därför inte så, att
då samma effekt var det just som en sån där krissituation. Att när det var så mycket information som flög runt, så blev det liksom SVT, det gamla trygga alternativet. Ja, men det de säger där. Och de hade ju tänkt, de har också den fördelen att de får ju dit alla intressanta människor. Alla myndighetschefer, alla politiker, alla ministrar. Du och jag skulle kunna göra samma jobb, men ingen vill ju komma till oss.
Nej. Du Ingrid, är det någonting mer livsnödvändigt som lyssnare och tittare måste få med sig innan vi knyter ihop måndagssäcken?
Nej, men det var några länkar här som jag låter ligga kvar, som ni kan läsa, bland annat två väldigt intressanta artiklar av Gunnar Sandelin, och den ena heter Medierna underblåser hatet mot svenskar, som jag tycker att ni absolut ska läsa.
Mm. Gör det, och ha en fantastisk och underbar vecka allihopa. Om ni gillar det ni har sett och hört här idag, så gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant via Swish, Bankgiro eller Donorbox. Månadsgiveriet rolls on. Så ses vi igen på fredag.
Ja, det gör vi. Och Gud välsigne.
Hej då.